Om en yogamatta är på väg till dig, som gör att du för första gången hittar ditt inre lugn, ett lugn du inte trodde fanns, som gör att du blir en trevligare partner, en bättre bilförare, en bättre kock. Du blir befordrad på jobbet men tackar nej, för att du inte längre drivs av prestation utan vill göra saker som känns meningsfulla i livet. Och ja, eller ja, då finns det flera smarta sätt att beställa hem din yogamatta på, som till våra paketboxar placerade på en plats nära dig och tillgängliga dygnet runt. Hälsningar Postnord.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Ah, dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Få bra vibrationer med Vimla, mobiloperatören med Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI.
Välkomna till Filip och Fredriks podcast. Det är måndag den 19 juni, lite tidigare bandning än vanligt. Det här är också så här, för mig är den här stunden nu, och det här vill jag att du ska veta och ta med och lyssna jävligt noga nu, att det här är, det är liksom precis kulmen på en ganska intensiv arbetsperiod. Så efter den här inspelningen så går jag på lite ledighet, gör du också. Och om det här går dåligt,
det är ju ändå parallella inspelningar, måste jag säga. Det är också det som är jobbigt. Jag har liksom inte fått några vilodagar, utan sen har vi hållit på med den här filmen vi håller på emellan. Så det känns liksom, jag var lite deppig i morse, ska jag säga, som
ofta. Ja, men jag säger bara att om det här blir en skitbandning, om den här podden blir dålig nu, då kommer liksom det humöret kommer jag liksom bära med mig i tangentens riktning hela liksom sommaren. Så det är väldigt viktigt för mig nu att du är full av esprit, infall och liksom spiritualitet. Att du liksom hjälper oss nu
sekunden
att skapa någonting som vi inte behöver skämmas för då kommer hela sommaren att bli skit.
Sekunden innan den här podden börjar så säger du, jag har ingenting. Du lägger allt på mig. Vi ska inte snacka om det, men du har varit ute och spelat golf hela dagen, mår jättebra. Vi ska, som du alltid säger, vi ska inte prata om det, men du och Jerka Johansson har ni haft trevligt. Du låter som du har på gott humör.
Jättebra.
Och det har du gjort. Och jag har väl haft något annat skit för mig. Jag har inte spelat golf i alla fall, liksom jobbrelaterade saker. Men du lägger liksom hela ansvaret på mig nu för att skjuta från höften på ett sätt så att du kan njuta av din sommar i princip. Det är det,
ja,
du
så
säger.
Är det faktiskt. Ja, men vet du vad? Ibland lägger du saker på mig och nu är det jag som lägger det här på dig. Det är väl ett växelbruk. Vi måste kunna.
Jo, men det här är svårare. Det här, jag måste säga så här, det är svårare än att jag lägger på dig. Fixar du det? Det här är liksom, det är liksom förenat med risker nu. Nu vet folk att han lyckades inte göra Fredrik lycklig.
Fredrik Wikensson går omkring som ett åskmål nere i Frankrike och allt är Filip Hammarsson.
Men det är väl inte sanningen. Du kan ändå, ältandet blir det ju värre med åren antar jag. Så det är väl tyvärr så. Mm. Nu ska vi veta att du sätter press på mig också. Vi håller ju på med en film. Vi kan inte prata för mycket om det, men det är en dokumentärfilm. Och då så sitter du, alltså två gånger till har du sagt till mig, liksom tittat mig i ögonen och säger du, inte en enda frame får vara dålig i den här filmen. Nej. Inte en enda frame. Men den målsättningen, den är ju närmast Kubricks.
Ja, men jag vet, det är bara löjligt. Det är klart det kommer bli skit av alltihopa.
Men skit i det då. Men inställning, det jag menar. Du mår ju redan piss, så att säga. Så det skulle inte bara vara det här avsnittet. Du är ju inne i en period när vi gjorde Tårtgeneralen. Så kände man ju ibland att du nästan var på väg att ta livet av.
Nej, men jag har ju sagt och berättat tidigare om en natt när jag inte kan sova. Går omkring på Västerbron i Stockholm och det är snöstorm och det är december och det är kolsvart. varit ute och jag bara hoppas att någon jävel ska stå på bron och försöka ta livet av sig så att jag kan snacka ner den personen så att jag åtminstone åstadkommit någonting med mitt liv den här vintern, för filmen skulle bli skit. Så det är den sortens känsla man hamnar i när man liksom jobbar med någonting länge, tycker jag, att man vill, ja men skitsamma, det är abstrakt för lyssnarna som inte vet vad det här handlar om.
Jag skulle bara säga att det är någonting med det där, låt ingen ta det där ifrån dig, känner jag, som Lundell sjunger om Isabella, sa det någon annan gång. Vad fan är det han sjunger om Isabella Nerman?
Låt inte de jävlarna ta dig.
Ja, men då menar han i princip, du är så speciell och unik, eller hur? Ja. Du är en fri... Ja, men, jo, men det är det. Du är en fri fågel, en fri individ. Låt ingen ta det. Låt inte fastna i konfirmism nu, eller vad fan det heter. Det är väl det han menar.
Konformism.
Men jag menar, i ditt fall, du ska ju må så här. Du ska ju må så här. Men problemet är när man sysslar med det här, du och jag pratar väl med Sigge lite grann, som är i Eklund, som är inne och gör en film. Han är ju liksom, han har en annan, det är ett annat sätt att hantera stress, är att säga, det här kommer bli jättebra. Jag tror inte att Sigge alltid kanske tror att det blir jättebra. Han är också osäker, det är ju alla människor. Han är inte galen så att han, menar, han tror det. Men det är liksom olika sätt att hantera det på. Där är jag mer lik dig. För det är så här, nej men då är väl karriären över. Och då snackade vi någon gång häromdagen om så här, ja, vad behöver man pengar till? Ja, det är ju för att när karriären är över, varför ska man spara en slant? Det är ju för att när karriären är över så ska man inte tvingas tacka ja till Masked Singer när någon, liksom, när någon kastare ringer från Jarovski och säger, ja, hur är det Filip? Ja, precis. Tidigare har man sagt något liksom dräpande om att jag liksom våldtas hellre än mörk gränd i Holland. Men nu är det bara, absolut, jag betalar gärna flygbiljetten själv över från Los Angeles och ställer mig i någon jävla björndräkt. Mm. Det är det som står på spel, känner man, när man sysslar med det här. Ja. Vad jobbar man för? Nej. För att slippa vara med i Masked Singer.
Ja, men precis. Man kan verkligen säga, det finns olika målbilder man kan ha när man då sitter och liksom filar på någonting. Man filmar kompletteringar. Man vill att den här filmen ska bli så jävla fin och stark. Och då tänker man så här, det är två saker man vill vara med. Man vill kunna stå på en premiär och inte skämmas ögonen ur sig. Man vill kunna visa sig på stan. Sen är det självupptaget. Man förstår att de flesta människor skiter i den här filmen. Men det andra är att när Masked Singer eller Let's Dance ringer så behöver man inte tacka ja för att allt annat är nedstängt. Det är det.
Det är en jävla tydlig målbild. Det är jävligt, vet, det där kanske går att applicera på andra, att man ska tänka på, finns det någonting som jag liksom inte gillar och som kanske liksom existerar i mitt universum? Att du vet, att tänka så här, jag vill ha så många kronor över att jag ska slippa liksom förnedra mig och åka ner till den divisionen så att säga och vara med i det sammanhanget.
Men det var väl fear of hellfire pratas det mycket om. Det är väl det som liksom drev människor på medeltiden, bönder och vad det nu var liksom som trycktes ner av kyrkan för att de var rädda att brinna i alla tider i helvetet. Det var liksom deras Masked Singer. Ja, men jag får väl sköta mig nu, jag får väl ge lite pengar till kyrkan.
Jag tycker att min bild, jag tänker på det, min bild av helvetet är att befinna sig in i en Masked Singer-dress.
Ja, men okej, nu ska vi inte fastna i det här. Men jag kan också tänka mig, vi har ju många gånger sett och pratat om liksom pirret man upplever inne i filmhuset när Let's Dance har en pressplåtning för de nya liksom deltagarna, de 12 eller vad de nu är. Vi håller till i Studio 4 spelar in Alla mot alla, och liksom i Studio 2 och 3 så är det liksom påkostade plåtningar. Det är liksom 25 stylister och det är 12 kändisar som upplever ett sånt jävla högtryck och extas över att nu blir det en vända till i rampljuset. Nu blir det en faktura att skicka iväg. Och alla tittar vad fin jag är i den här klänningen. Och vad fin jag är i den här liksom smokingen. Att då behöva ingå i det dussinet. Och liksom maskera sina spykänslor i en känsla av, ja men visst, det är kul för mig också det här. Det är den starkaste drivkraften i hela mitt liv, tror jag.
Det gör ju någonting med en när man känner att saker och ting är på allvar. Och då kan man naturligtvis säga, vad är det på allvar här i tillvaron? Ja, inte fan vet jag. Det går liksom inte att plocka fram ett exempel på något man verkligen ska ta på allvar egentligen. Sådär. Men det känns nu, varje gång. Alltså, ja, men jag satt med min dotter i skolan och så sa de, du vet, så hon kanske måste plugga lite mer. Och så... Du vet, så här, annars kan det bli jobbigt till nästa termin och så där, hon har lite svårt att läsa och så där. Då säger jag ändå, men vad är det som står på spel här? Vad händer om hon inte pluggar? Och då blev det ändå tyst i rummet. Du skulle fan varit stolt över mig. Du är riktigt stolt av mig. Det känns som att de har aldrig i USA i de där skolorna liksom fått den frågan från en...
Samma stund du går ut i rummet så muttrar de och skakar på huvudet. Ett typiskt svenskt, ett socialt skyddet. De tar hand om alla.
Ja, men det kan de göra, men jag tror inte de är så bekanta med liksom vad svensk. Det där var inte bara svensk, utan det handlar om att jag tänker ett steg längre på något sätt. Men jag sa så här, just när jag sa bara, vad är det som står på spel här? Och det blev väldigt tyst där inne. För det är så här, det är ju ingenting ännu som står på spel, känner jag. Utan det kommer väl gå, det kan det väl bli framgent. Men liksom så här, det här är ju ändå så här, det vad det handlar om är att gå i trean liksom, och börja fyran och ligga lite efter kanske med läsning så här. Det är ju samma sak. Jag menar, för de andra människorna, amerikaner är ju livrädda. Det är det värsta en amerikan kan höra. Va? Kommer mitt barn inte kunna gå på college nu? Du vet så här. Då menar jag bara, man kan ju ställa sig själv frågan här också. Vad är det som står på spel här när man sitter och klipper en film? Det är ju inte så mycket. Och det är också sjukt, för i samma sekund den här är klar och du har tryckt och du har liksom gradat den sista, för det är du som sitter och fine-tunar, och gudarna ska veta hur tacksam jag är för det och hur duktig du är på det. Men sen när det väl är dags för premiär, då kommer du, då är den, samma dag den är klar och har visats, då har du ju glömt den. Då går du vidare i livet. Då åker du ner till Frankrike och sitter och gömmer dig. Och tänker aldrig mer på det här.
Nej, vet du vad? Nu ska vi gå vidare snart. Men jag
tycker, ja, men ja!
Det som jag känner kring allt är att ju mer arbete man lägger ner på någonting, och när man känner att man har korn på en fin berättelse, och man känner efteråt, och nej, den där gled oss ur händerna. Det är någonting i det som jag inte står ut. Det, liksom, det sitter i, och man känner sig, det här hade potential, men vi orkade inte riktigt, eller vi var inte begåvade nog att lösa den här knuten. Och nu ligger den där som en dånande 2+-film. Det är liksom, det sitter i längre än att bara den har premiär. Det står jag inte ut.
Vi drar ju som avlöningar. Vi kan vara hur narcissistiska som helst. Men när man har gjort, det har vi sagt tidigare, men efter den jävla Globenspelen, när jag satt här hemma och käkade keso och drack en mellanöl, då blev det existentiellt. Varför gör jag det här överhuvudtaget? Vi är denna vecka sponsrade av Dressman, och nu har våren kommit. Man säger ju så och har sagt så länge, men nu verkar det ändå vara på det viset. Fredrik, du som är då i Sverige, det kliar i vårfingrarna, och hos svenska folket är det ju då hos Dressman som man hittar linnekostymen, linneskjortan och linnebyxorna som man ska bära då vår sommar.
Man kan ha det här till allt, det är alltid snyggt. Det är ju någonting, man går omkring på gatorna nu. Det är liksom folk sitter och mår så jävla bra. Jag blir nästan liksom avundsjuk. Hur kan man må så förbannat bra av att det är vår? Men det gör folk, för de får sitta i sina kläder de har skaffat för våren och får äntligen bära dem. De får visa sig utomhus i ett ljus som i bästa fall är smickrande för dem då. Och jag menar, är det här en bra kostym, linneskjorta? Varför inte? Det är någon sån där, vissa grejer tycker det är lite bökigt att gå och köpa kläder. Att få en linneskjorta i en bra size till en från Dressman, perfekt present ju. Och linne passar ju på alla. Just nu har Dressman dessutom 30% rabatt på alla kostymer, så gå in nu på Dressman, dressmann.com, eller besök någon av deras butiker. Vi säger stort tack till Dressman.
Men får jag bara säga då, en känsla då av att du kanske är på tårna extra mycket då nu, och då är du, ja, du är underbar att umgås med, men man ser, du är liksom, du är ju forcerad då. Du är ju den personen som möjligtvis Lundell då pratade om i Min sanning. Fast du pladdrar ju inte, men vad var det han sa att du gjorde i Min sanning?
Manisk,
ja. Men du är lite, åtminstone lite manisk nu, känner man. Och det här kommer ju pågå länge då. Stackars din familj nu som ska umgås med dig nere i, du kanske i och för sig drar dig undan med en stor bunt böcker.
Ja, jag vet vad jag gör. Jag dricker väl.
Min nya sommardrink. Gindrinken.
Min nya fläderdrink. Ja, fy fan. Den ska
finns det den där fläder? Finns den fläderlikören i Frankrike?
Ja, om den heter Saint-Germain så måste den väl finnas i Frankrike. Den,
oj,
måste vara
fransk. Ja, det är fransk. Det är fransk. Ja,
fy fan vad god den ska bli. Jag ska göra en sån jävla tutorial på den på Insta i sommar. Den ska förfinas, och så får jag en anledning att dricka vetenskap.
Har du tillräckligt tjockt glas?
Men det ska skaffas kuper, tro mig. Jag ska liksom steffo till mig.
Och du har bra ismaskin?
Maskin? Ja, men jag gör stora kuper.
Det är inte is i den, va? Det är inte is.
Nej, det är ingen, liksom, det är ingen margarita-variant. Det är liksom kuber.
Men då drar du det ju också undan, och så sitter du där med någon Thomas Ledin. Har du med dig en bunt böcker, eller läser du bara digitalt nu?
Ja, jättemycket.
Vad är det du ska läsa i sommar då? Det är ändå, jag har
faktiskt, alltså all packning ligger faktiskt här inne där jag sitter på den nu. Så jag har faktiskt bokhögen här.
Det man ska veta med dig är att det kan vara 3 kalsonger, 4 strumpor, 2 t-shirts, 2 par shorts och sen 22 böcker i princip. Det
första boken är Ingvar Carlsson i sällskap med döden, en liten bok då han skriver om.
Ja, den där har jag varit lite sugen på. Ja. Den där det läste jag, fick väldigt bra recension, va?
Ja, sen vill jag knappt säga det här. Det är då en bok som heter Folk Music, a Bob Dylan Biography in 7 Songs. 7 låtar av honom.
Jo, men det är ju det enda som kan få dig att må bra, så jag blir lycklig av att du ska läsa det. Ja.
Håll i hatten nu då, är du med?
Ja.
Eagles, Dark Desert Highway, How America's Dream Band Turned into a Nightmare, en bok om Eagles. Sen,
men du har ju läst allt om dem.
Sen har vi Nick Drake.
Vet du vad jag vill läsa en bok om? Don Henleys sexmissbruk. Det är det man vill läsa om.
Det fanns en myt om trummisen och sångaren och låtskrivaren Eagles att han då, och det här är grovt då, men att han tyckte om att ställa upp. Det var ju liksom, det regnade ju groupies över dem på 70-talet, så att då stod kvinnorna då, klasar av kvinnor, stod på alla fyra framför honom naken. Och sen då gav man dem olika toner.
Det var ju före MeToo, ska
jag
säga.
Ja, det får man säga att det var. Så stod alla på fyra, du vet, stod på alla fyra, doggy style. Han stod bakom, gav alla varsin ton i någon tonskala. Så han kunde, när han liksom körde in den i någon, så
var alltså tonsäkra kvinnor då, så att säga.
Ja.
Bra tonträff.
Ja, och så kunde han köra in den i någon.
Alla utbildade på sådär, du vet, såhär, musikkonservatoriet i liksom, eller vad heter det liksom, vad är det brukar vara, just i Wien.
Ja. Ja, verkligen. Ja, det var bra.
Managementet ringer musikkonservatoriet i Wien.
Jo, men man läser nu om Rammstein-sångaren Tillemann, vad nu heter, som håller på att ryka då all världens väg. För att de har liksom haft någon slags front row grade. Det är liksom någon slags, du vet, någon manager går runt där och bara säger: Du, ni får hänga med backstage. Där ska ni ligga med liksom sångaren om ni vill. Eller inte ens, du vet, då ska det liggas. Och då har väl han sångaren i Rammstein till: ja, så här gick det till på Eagles tid. Det är väl inget problem. Jag visste, det har skett någonting som heter Me Too, men vi donar ju på i vårt rockband. Och plötsligt bara, nej, nu får du inte göra det längre. Medan det här var ju ingenting som drabbade Don Henley, så att säga. Han hade ju
flyttat. Ja, men det är roligt att det skrivs. Det är roligt, det är klart. Det är positivt att tiderna har förändrats. Men det som är fascinerande är att folk pratar om det som att det är liksom... att han är liksom den första som gör det, känns det ibland. Alltså det är väl liksom, det är väl en självklarhet.
Ja, men det är klart, det är ju
men
intressant.
Fan,
det är
intressant. Typ bara Metallica spelade två spelningar i liksom på Ullevi i förra veckan. Jag menar, jag vet inte, vi vet inte vad som hände då heller, säger jag bara.
Alltså, nu händer det väl inte, men det är så här, det är intressant att meningen som lyder...
James Hetfield, posterboy för liksom problem med erektionen då, naturligtvis. Så är det ju. Han har ju...
Tror du?
Men vad tror du? Han har ju druckit för mycket, varit för mycket deprimerad, tror jag. Det känns som att han vill. Han är liksom, hej. Han är i någon AA-lektion, så jag säger så här: hej, jag heter James Hetfield, jag har vinballe. Alltså,
hej James, säger alla då. Men en mening som låter typ så här: en manager gick runt och plockade upp groupies och frågade: du, vill du ligga med sångaren? Den meningen på Don Henleys tid var ju fullt accepterad. Det står ju i den här Eagles-boken jag kommer att läsa nu. Då kommer det ju typ att stå det liksom, bokstav för bokstav. Så gick det ju till då. Så gick
då
det
tar du en klunk av din sommardrink.
Nej, men jag menar bara så här. Den meningen tänker vi Rammstein-sångaren. Ja, jag har läst det här i 7 biografier om olika band.
Han läser ju inte.
Nej, men du förstår vad jag menar. Men det är liksom ett trollspö av samtid. Gör plötsligt att den meningen är plötsligt fullständigt oacceptabel.
Det är inte så att din parallellvärld, som när du ligger i Frankrike och läser din gindrink, att liksom Till Lindemann ligger i ett jävla warehouse i Berlin och läser samma bok, tror jag. Det tror jag inte.
Nej, men jag menar bara att jag försöker illustrera ett skifte i
åsikter. Jag förstår vad du menar.
Så att när liksom Don Henley trycker in kuken i folk som... men tonträff då, unik tonträff från musikkonservatoriet i Wien, så sjunger de här tjejerna då intro till Hotel California enligt någon...
Var det liksom repetitioner då, kan man tänka, någon gick runt, ja, snart kommer Don in här nu, snart kommer den in.
Ja, men jag tror man kan ge sexmissbrukare på kokaintiden är att de hade ju mycket energi och infall. Alltså Don Henley skrev ju en gång typ ett 8-sidigt memo till hotellpersonalen om varför han tyckte att när man hänger upp en toarulle på vid väggen där, så ska pappret vara utåt och inte inåt mot väggen. Det finns ju två olika sätt att vrida in rullen. Det ska vara utåt, och han var så jävla hög och hade så mycket infall, precis som jag hoppas att du ska under den här podden, att han då skrev ett 8-sidigt memo till hotell, du vet, personalen, varför det är mycket bättre att hänga toarullen så att pappret är långt från väggen och inte nära väggen. Du vet, och på samma sätt har man ju då massa infall när man är liksom uppe kanske 4 dygn i sträck och liksom, ja, men nu har vi knullat på det sättet. Okej, 12 pers, ställ upp i palla 4. Nu ska vi spela intro till Hotel California när min liksom penis är någon slags, det är liksom taktpinnen.
Det blir en slags real group-stycke då, när de knullar honom.
Ja, den här kapellagruppen.
Eller åtminstone så här The Wait med The Band. Den kan vi väl avsluta på, den kan man visualisera. Ja, men den där slutet. Du snart bränner du ner då imorgon bitti via liksom broarna, och du spelar Eagles i bilen, och du vill inte
så jävla vad ska man säga, fyrersk är jag för fan. Vi har en playlist som vi delar.
Det var då det, så har du väl beskrivits alltid.
Nej, inte. Vi har en playlist, jag, Johanna och Joni för Pelle är på Gotland, så vi tre ska åka ner, och då har vi en playlist där alla bidrar. Vad ska man säga, demokratiskt.
Men vad fan, vi åkte i bil igår. Man vågar, det är inte så, det är så.
Jo,
Så är det ju ändå. Det är inte så att folk överlag slänger in.
Nej, men släpp det här spåret, för de bestämmer lika mycket musiken som det kan du inte ens göra.
Skulle man säga då. Det var roligt, för vi har ju då varit i Köping och vi har filmat hemma hos mig, och det var det är helt kul. Skitsamma. Växelbruket man har pratat om in och ut i olika liksom kontexter, och nu står vi där och det är liksom står på någon vind på Lisedalsvägen i Köping och det är roddigt och man har några liksom fotografer som jobbar arslet av sig och allting känns ändå, trots att man har hållit på så länge, så känns allt så jävla lågbudget. Inte för att fotograferna är dyra och premie hur bra som helst, men det känns alltid som, det liksom slutar aldrig kännas som att det är studentfilm vi sysslar med. Kan jag känna på något sätt.
Du
vet, någon fick liksom, Erik som är en fotograf fick liksom rulla, du liksom rullade honom på pappas rullator för att ta en bild, en sån steady bild och så vidare. Det är så det ska vara, men jag tänker det är oftast, det historieberättandet är också, det var så det började, eller hur? Jag minns när vi spelade in vår första film. Ja, då rullade jag, då hittade jag en gammal rullator och så rullade jag liksom fotografen på den. Nu är vi liksom ändå närmare oss 50 och har ändå liksom gjort grejer, men det jag fattar inte, det är nog inga som har så dåliga resurser som vi har.
Varför har vi inte vi en steadicam? Alla andra har liksom, nej, men det jag vet inte fan, men det
jag, men håll med om att det, ju mer jag tänker på det, något riktigt liksom sorgligt liksom. Liksom så här snacksbord. Det är verkligen liksom det är aldrig premium. Nej. Och det kanske är det som kommer vi falla på, eller så behöver vi detta samtidigt. Men då åkte vi hem, du och jag, lite trevligt. Vi skämtade gott om att teamet liksom hoppade in i den här vännen medan du och jag åkte i egen bil. Skulle det ryktet få fäste om hur vi åker i egen bil till Köping, så hade det kunnat varit. Det är inte till Lindeman. Nej. Men det är inte bra. Men då fick jag mest av Agnes när vi satt där. Och ni jobbar ihop igen. Är ni lite nykära? Skrev hon då. För att det är något sånt, ja, men det är vad hon vill. Du vet, hon vill det för att hon romantiserar. Ja, men du vet att hon nästan börjar gråta när hon hörde att du fyller 50 och så vidare. Såna där grejer. Och överlag liksom att hon kan se grejer och tänker, gud, ja, det är jättejobbigt att höra på för mig också. Men jag vill inte säga det, för du är inte alls receptiv för att höra detta.
Nej, men hon är yngre ju. Ser hon lite på, alltså så här, mina barn kan ju se en bild på min morsa och farsa, deras farmor och farfar, när de sitter och tar en fika, så liksom lägger mina barn huvudet på sne och säger så, åh, de är så söta, farmor och farfar, när de är ute och fikar. Titta, nu sitter de och fikar,
ja,
de
är så söta. Ja.
Och någon slags förminskande. Har Agnes liksom samma blick på dig och mig? Och vad gulligt. Nu är de här liksom gamlingarna ute och luftar sig.
Ja, men du vet, hennes kompis Sara som vi känner, hon hade en bild på dig och mig. Det är fan, det blir jag glad över. Vi har inte suttit i många så här, tonårstjejers du vet, sovrum.
Nej, det kan man.
Det finns ingen Harry Styles period så att säga, då folk tog sig. Men hon sa, åh, Sara hade bild på dig och Fredrik när hon gick i mellanstadiet. Det är klart att vi betraktas som något annat nu, men du är inte receptiv för att höra det. Men jag måste dock säga, det var något härligt igår. Det är när saker och ting, du vet, det där när man kan, det var som någon, man är duktig på det man gör, inte fulländad, men man åtminstone är kapabel då, så att säga. Det man vet ju liksom, jag vet inte om vi frågade Erik Haag det där någon gång, jag vet inte vad vi snackade med honom om, jakt eller att skjuta, du vet så här. Han åker ut och roadkill helt enkelt. Det är jättejobb med det, alltid en call. Så. Och då växer han i mitt i natten. Och då måste han liksom på med geväret på ryggen. Ut i någon jävla pickup truck.
Okej, okay, jag har kört på ett rådjur. Det ligger här och flämtar. Jag mår så då, jag pallar inte slå ihjäl det. Vad ska jag göra? Så kommer det någon jävel och skjuter ihjäl det då.
Ja, precis. Och
det finns så mycket sånt där som pågår. Som har blivit bättre i appsamhället då förstås. Men du och jag gick någon sån här livräddarkurs.
Känns det inte som att det snarare ringer på Erik Haags analoga telefon när han behövs?
Jo, möjligen i hans fall, ja. Men jag menar bara att det finns ju så jävla mycket. Om någon jävel segnar ner någonstans, då kan ju massa människor snabbt gå in. Finns det
då
någon?
Åker Erik Haag dit och skjuter ihjäl den.
Verkligen. Men då finns det så här, okej, okay, just nu pågår det någonting 50 meter från där du råkar vara. Släpp allt och gå ner dit och tryck liksom ner händerna i bröstkorgen i takt till Stay Alive. För så hårt ska du har lärt dig det på en kurs en gång för 7 år sedan. Och då kan en massa människors liv räddas. Det är så härligt att det görs framsteg. Men även då i Mercy Kill Fåran, det vill säga, här ligger ett rådjur och flämtar. Föraren pallar inte ta någon jävla kofot och slå ihjäl skit, liksom djuret. Och då kommer Erik Haag liksom i pyjamas ut med en älgstudsare och sätter en mercykula.
Alltså snabbt, jag tror att det är pyjamas topp, men sen är det väl liksom kamobraller, måste jag tänka mig att det ändå är. Men det är klart, det kanske är viktigt. Jag kan tänka mig att det blir, att man, det är klart att han ska komma i pyjamas, för då ser det ju ut som att han verkligen har vaknat precis. Men hur som helst, att det där görs är ju fantastiskt naturligtvis. Att det görs ju för att djur inte ska lida. Det är inte så, det är liksom ingen, det är inte så att liksom Erik Haag vill åka iväg och avrätta djur.
Har du i dig, tror du? Alltså ja, det är, man läser ju sådana skildringar i böcker och liksom har sett i olika filmer och sånt där. Ja, familjen ut och åker, kör på
en helvete, jag ska aldrig, nej.
Älgen ligger och chippar efter andan. Det ligger ändå någon slags, liksom, vad heter det? Man byter, vad heter det sånt?
Ja, det är väl den man ska plocka fram.
Domkraft i bakluckan. Okej, den tar man väl och klubbar den i huvudet.
Men du har ju ofta du har ju paddelracket. Kan man slå ihjäl en älg med ett paddelracket? Det kan man väl antagligen.
Fy fan, vad långdraget det skulle bli. För jävligt. Nej, det går inte. Det går inte.
Vilken Fredriks Vikingssons kamp mot älgen på E4. Slår sönder.
Läsarnas liksom, filmer när han står liksom, och maler racket i fliser. Mot en älg, ett älgkranie.
En älgkalv.
Det finns verkligen en manssort som säger det där skulle jag göra utan problem. Men det vet helvete vad jag tror man lurar sig.
Ja, vem gör? Är det så tyvärr att varje snickaren gör det utan problem, eller?
Kanske, faktiskt. Eller han tror nog det.
Vet du vem som mer gör det? Vet du mer? Han är den här liksom kocken som har köttrestaurang. Han djureskog, eller hur? Han har inga problem.
Nej, kanske.
Men jag ska bara säga det där att, men då menar jag bara att väckas upp mitt i natten. Och sen bara kunna någonting, så att säga. Du vet, så här, men det här kan jag göra. Och det kan ju vara säkert en, vad heter det, en rörmokare också, vad fan som helst. Sömmerska, om man ska göra. Nu måste, eller frisör kanske. Nu måste du göra en bröllopsfrisyr, du har 2 sekunder på dig att vakna. Det där har
men
man...
Nej, så här, nu måste du klippa till den här kändisen som ska vara med i Let's Dance. Pressplåtningen pågår nu! Du måste fort ner i filmhuset Studio 3 och klippa till den här kändisen då på ungefär 20 minuter. Det klarar ju många av.
Och du, exempelvis du då. Skulle du väckas liksom, du har sovit sent, du väcks 4:15 till det desperat för att ha en gäst efter 5. Desperat. Ja, men du vet, någon har hoppat...
Sänk ner mig där och jag gör ett okej jobb.
Måns Zelmerlöw har bara hoppat av. Och du kommer då, du sänks ner där. Då finns det ju, startsträckan är ju obefintlig. Mm. Eller hur? Mm. Du sitter ju där och du kan det. Det är samma sak och det tycker jag ändå är härligt när du och jag är ute och reser. För annars hade det börjat bli jobbigt, känner jag. Mm. När vi ändå sitter i en bil igen. Det var ett tag som vi gjorde det. Det var ett tag som vi satt i en bil utmattade efter att ha utfört något som också är associerat med viss ångest. Mm. Det var liksom precis som vanligt. Du sitter och spelar liksom Elo i bilen.
Åh, vet du vad? Jag spelar låten Telephone Line. Jag har längtat efter att få spela den i podden. Den ska vi avsluta podden med. Den är så jävla bra.
Och har du läst någon bok om Elo och om Jeff Lynne?
Nej, men det känns för tråkigt. Jeff Lynne, där går en gräns även för mig. Det finns liksom ingenting.
Hans manager behövde inte ringa musikkonservatoriet i Wien.
För att ta in 12 tonsäkra groupies. Nej, det må du tro.
Nej, men är ni nyförälskade? Nej, och jag vet att du inte är receptiv. Men jag kände ändå igår en slags glädje över det där Erik Haagska, liksom det mekaniska nästan. Du vet, det bara, man drar igång den här gamla gräsklipparen när som helst. Mm. Så ser det likadant,
ja, men
ut.
Vet du vad?
Jag gillade det.
Det skulle kunna vara jävligt, jävligt sorgligt om vi då bilar 2 timmar från Köping och vi, liksom, jag får spela min musik och man har lite kaffe och man har liksom massa saker att snacka om. Och så plötsligt...
Elo och kaffe är vad det är i princip. Oftast,
ja, och liksom 2 timmars väg att tugga. Att det plötsligt då skulle bli liksom slut på snack. Att det är så här, fan, jag har inte något att säga till den här jäveln längre. Det hade varit så jävla sorgligt. Jävla så.
Ja, men det är väl det de säger. De säger väl att många relationer, alltså det finns väl nästan så här, någon så här forskning på det där. Eller att åtminstone när folk går i parterapi så kan de fråga, hur mycket pratar ni? Mm. Och det är sånt man inte tänker på naturligtvis vardagsvis. Men när frågan ställs, de säger, men tror ni pratar 3 ungefär som skärmtid? Mm. Tror ni pratar 3 timmar med varandra per dag? Och det är klart, när det där är nere då på vi skulle åka från Köping till, du vet, Köping till Stockholm i Västerås efter 4 liksom mil, då var det slut på samtalsämnen. Ja, då hade det väl varit lika bra att tacka för sig och sen så sitta och vänta på Masked Singer-samtalet så att säga, egentligen antar jag. Ja, men så, det var kul och därför så tänker jag, det är så förknippat så mycket ångest att göra det här, men de där stunderna som man också får och som händer igen, det är kul, jag fick framtidstro. Jag tänker, ja, vi sitter väl här När vi är 75 på väg, vi har liksom varit Loffe Karlsson kändisar som har liksom åkt lite invikt någon jävla ålderdomshem någonstans i Sverige liksom. Mm. Det är Elo som rullar fortfarande.
Så var det Janne Loffe Karlsson som var i Köping en gång och hade en kundvagn fylld av ananas som han gick och delade ut, och det var hela showen.
Ja,
det var
exakt,
hela
showen. Exakt.
Och det satte djupa spår i dig.
Kan hata kanske att man blir äldre, men kan hata att jag tror att vi har pratat om det där ändå, inte med förakt, men någon slags ändå så här känsla av att det där kommer aldrig hända. Du vet, man känner sig oslagbar på något sätt. Så man, mycket kan ske, men man kommer inte gå runt med en kundvagn och dela ut ananas i Köping.
Nej.
Och hellre det än att vara med i Masked Singer,
ja,
ska dock sägas.
Ja.
Men då ska jag bara återvända till det, hur du mår, ditt mående just nu.
Tack,
ja. Ja, jo, men man märker på det att du inte är helt i balans, så att säga. Och jag hoppas, jag antar att när du sätter nyckeln i låset i Frankrike, om inte det, om du inte betraktar det som en skitpodd, då mår du rätt bra när du sätter nyckeln i låset.
Jag ska säga så här, hittills känns podden ungefär 3+. Jag är inte helt...
Men vad i helvete då, sluta. Nu är du fan, du är taskig nu faktiskt.
Nej, riktigt, men det är ju riktigt det här mot oss båda. Jag måste ju kunna vara realist. Jag sitter här och känner att det är ett solitt avsnitt. Det har liksom varit lite kul, lite garv och sånt, men det känns fortfarande lite som att vi trampar vatten. Men vi fortsätter, vi gör sig på.
Men, då spelar vi också in Alla mot alla häromdagen. Och då är du, ja, du är inte kontaktbar riktigt. Du är i din egen lilla värld.
Så, okay.
Ja, men du, vad fan, du... Jo, men
vad fan, okej, men du, är så här, du beskriver, ja, det är liksom ett ytterst socialt jobb det här. Det är liksom gäster, det är tävlande. Jag pratar med alla. Det är inte så att jag sitter
jo,
där
är, men du, vet du vad? Du ger väldigt korta svar. Du är heller inte så receptiv för liksom sidospår. När jag och Emil Persson kanske i de här, vi gör små, såna här små släckor i öronen, så vi kan prata med honom som producent. Och då kan man ibland, för att liksom lätta upp stämningen, och ibland så är det bara att man går och väntar på något, liksom, att någon kamera ska göras redo och så vidare. Då kan vi prata om fotboll exempelvis. Eller vi kan prata om liksom, jaha, är den personen singel numera? Du vet så här, eller har det liksom, stämmer att Pontus Gårdinger har skaffat tjej och så vidare. Sånt där, eller hur? Sånt kan vi snacka om där då.
Verkligen, ja. Framförallt ni.
Du kastar dig aldrig in i de diskussionerna. Jag ser på dig att du inte riktigt uppskattar det. När det sker.
Men jag har inget emot det heller. Men jag vill bara vidare. Det är väl det jag vill. Det är mycket att få gjort varje dag. Jag vill liksom bocka av, ja, grejer.
Och du svarar kort i alla fall. Du svarar kort. Din metalliska röst blir mer metallisk och så vidare. Och då hade vi nog, vi har ett nytt moment i Alla mot alla. Så jag tyckte det var väldigt kul, ska jag sägas. Det är otroligt enkelt i sin form.
Ja, när jag varit här på väg nu. Men, och jag har ett försvar.
Men det är väldigt enkelt i sin form. Det är inte det att vi har liksom uppfunnit hjulet vad det gäller,
nej,
liksom, moment.
Det är jättebasic.
Ja, jo, men det är en kul tanke då. Att den ena personen i ena laget sätter sig vid det som kallas barnbordet. Och den andra sätter sig vid då vuxenbordet, va? Eller hur? Som det brukar se ut. Fett. Eller såg ut, va?
Ja, så är det
bara i Frankrike man kör det.
Nej, men det finns fortfarande kvar, tro mig. Barnbord och vuxenbord.
Hos Schulman stinker det barnbord.
Men de är ofta inte med och käkar. De sitter någon annanstans.
Ja, de är med sin, de har ju i live in nanny.
Nej, men nej, det, men det, de sitter väl och spelar eller någonting, eller ute på stan.
Jag menar bara att det känns flott. Det känns som människor som har vett. Det är snarare en komplimang. Vett att inte ha liksom. Mina föräldrar, jag sprang ju alltid runt i cirklar när mina föräldrar hade fest. Och när folk typ sa till mina föräldrar, du vet, det var ju när han, det sa en av Björn Lindqvist, den här ganska korpulent, elake i understundom då, rektorn på den skolan där mamma jobbar. Jag gick in och ville vara med när han satt och drack sin, han drack alltid gin och tonic i den här skinnfåtöljen, du vet, som pappa och mamma har hemma i Köping. Ja. Mm. Då så när jag kom in där, här kommer jag ihåg en idag, så sa han bara, gå härifrån, sa han till mig. Ingen vuxen hade sagt det till mig.
Nej.
Gå härifrån.
Gå härifrån.
Jag kanske redan då tänkte.
Hur gammal var du då?
Ja, men 3 kanske. Och,
ja, okay.
Och det, jo, men det sjuka är att jag kanske redan då tyckte att jag hade en vägvinnande personlighet. På något jävla sätt.
Hur kan man inte vilja att ha en 3-åring i sitt syn?
Nej, men man säger ju inte det. Du har väl aldrig sagt till en 3-åring. Han sa väl, gå härifrån, sa han bara. Och jag tror mina föräldrar blev också chockade. Men då sprang jag iväg. Sen kom jag då tillbaka 2 minuter senare, stack in huvudet i liksom dörröppningen och skrek fisbjörn. Och så sprang jag därifrån.
Okay. Ja. Slagkraftigt.
Ja, men det, då sa han till mamma och pappa, det här ska Filip och jag prata om nu. Så gick han in i mitt rum och var ganska sträng mot mig. Det kommer jag väldigt ihåg. Jag vet inte exakt vad han sa.
Vadå? Han tog inte det med en klackspö, utan han liksom, nej, det här.
Nej, men alltså, så där säger man inte till en vuxen.
Okej. Okay. Så han gick in i ditt pojkrum som jag har varit så mycket i, satte sig på sängkanten liksom och klappade lite grann på huvudet och sa, hörru du Filip, nu ska
Nej, han klappade absolut inte mig på huvudet.
Nej, okay, men han.
Absolut inte. Utan det var raka rör.
Det hade ändå varit spännande, apropå liksom, då och nu. På liksom 1978 8 när det här skedde, så var det liksom så här, en vuxen man kunde då lämna sin belgiska skinnfåtölj, ställa ifrån sig gin och toniken med en smäll, säga åt ett barns föräldrar: sitt kvar här ni, jag ska ta ett snack med ert 3-åriga barn. Stänga in sig i rummet, slå sig ner på sängen och prata allvar med en 3-åring. Förstå om det skulle ske idag på en fest. Sitt kvar här ni, nu ska jag prata allvar med er 3-åring.
Tryckt sin hand mot min hals och liksom chokat mig. Det kommer i mitt nästa sommarprat. Björn är inte med oss längre. Han är avliden, så det är sommarprat. Stinker sommarprat. Ja, men jag menar bara, det var därför jag menar, men det känns ändå som vissa människor. Jag menar bara att Schulmans, ja, för mig så är det självklart att de att barn bor i ett annat rum. Men det kanske de inte har då.
Nej, det har de.
Ja, men vissa har det i alla fall. Så är det. Och kanske ska man börja anamma det mer. Jag tänker också på det där ibland. Det är liksom av respekt till vänner. Jag kan tänka mig att jag själv, man missbedömer helt. Man tycker det är lite kul när ens barn kommer ut och ställer frågor, ja, eller en barn lägger sig i.
Det är faktiskt en väldig poäng det där. Att många föräldrar är så hemmablinda kring sina barn att de tänker så här: nu bjuder jag över lite vänner på en middag. Och så tänker de här vännerna: fan vad gött, äntligen får man komma hemifrån. Man fixar barnvakt och alltihopa. Och
Marcus Krunegård och Sofie Krunegård och Fly liksom. De kommer in liksom, man jobbat hårt. Ja,
och sen kommer de in i lägenheten, ser bordsplaceringen. Så vänta nu, vad är det där för platser där borta? Ja, men där ska Pella och Joni sitta, 5 och 7 år gamla. Då blir det ju en annan middag. Då är det liksom i 3 timmar liksom en teater som utspelar sig där man inte kan flyga fritt som vuxen. Man vill vara frisläppt, lite vulgär kanske. Ingenting av det kan man vara. Plötsligt ska man liksom spela rollen som en trevlig...
Men det värsta som finns, barn som går in och repeterar och sen ska ha en show, du vet, när man har middag.
Det är liksom,
jag var och hämtade min dotter på en playdate häromdagen, och när jag kommer dit så står de och har förberett en show. Och då står farsan där som lägger inom postproduktionsbolag. Och så kommer tjejerna igång och ska göra den här showen. Och först är det liksom 6 omstarter för det ska bli perfekt.
Får jag gissa att showen sen också är styrsellös?
Men den är bedrövlig. Den är liksom jättebedrövlig och gjort det. Men de håller på liksom i en halvtimme. Men eftersom jag befinner mig på liksom på hans mark... Mm. Så känner jag att jag kan inte
för
säga
han, för... Ja men precis, han sköter ju taktpinnen då.
Då blir jag rektor Björn,
ja, om du säger någonting, ja. Men det finns ju en jättebra scen i Royal Tenenbaums där Gene Hackman då som karaktär då, hans barn har någon jävla skolpjäs som har ansträngt sig som djävulen. Och så: vad tyckte du om pjäsen, pappa? Ja, vad ska jag säga? Du utser till träd, jag tror inte på det. Och så är han liksom ganska sablande av det. Och det är en väldigt befriande scen för att...
Ja, men mer av den, alltså så här kan jag tänka ändå. Mer av den varan, för jag har 2 exempel på det här jag skulle komma till nu innan jag kommer till dig. Men min dotter är verkligen så där. Hon vill liksom, det är nästan man vill stänga dörren och låsa, utan hon anser sig vara liksom bjuden på festen. Hon tycker att hon är liksom lika gamla som alla och ska sitta där. Hon blir sur annars. Och jag kanske aldrig så många gånger har fallit i föga för det där. Det kanske man skulle ha något mer liksom Björn Lindqvist i sig och säga: nej, vet ni vad? Här får inte ni vara med. Och när alltid de här franska vännerna kommer, som är ganska många ändå i communityn i LA, då är det alltid, de säger också till: nu får de gå och lägga sig. Nu får de gå och lägga sig. Ja, men
nu vill vi flyga fritt här.
Ja, men en gång som jag var just där, då kom några amerikanska vänner till oss som precis blivit tillsammans. Och de sitter då, det är liksom dagsfest, sitter liksom i en solstol och liksom, du vet, gullar. Och är kära.
Höga som svin på Molly.
Nej, men det tror jag inte. Men nej, absolut. Så hade det kunnat vara. Jag hade inte adderat någonting till storyn heller. Men det var de inte.
Nej, för...
Men då så ser jag min dotter komma fram. Men jag har väl någon gång sagt kanske att jag inte tycker att han är så kul. Och så vidare. Och hon har överhört detta. Går hon fram till dem?
Alltså den gästen alltså. Okay.
Ja. Då går min dotter fram till henne och till Mike. Och säger hon: vad konstigt att ni är tillsammans, för ingen tycker ju om dig, Mike. Säger hon till honom.
Oj, oj, oj.
Ja, då ser du hon springer iväg sen och gömmer sig liksom i trädgården. För hon vet ju att det där säger man inte.
Hon är en slags visselblåsare. Hon är liksom en skvallrig visselblåsare, din dotter.
Ja, men det var ju hemskt. Jag menar, och så här, de där vet ju det. De vet ju att det har sagts. Det finns ju ingenting jag kan säga.
Nej.
Alltså, vad ska jag säga som är: det där har hon bara hittat på. Det har hon ju.
Hon har aldrig träffat Mike tidigare, antar jag.
Ja, hon har träffat honom någon gång, men inte så här, men nu är de officiellt ihop liksom och så där. Du vet så här. Och så sa hon också: och du, Katja, som du är egentligen kär i Mike Myberger eller vad fan han heter, du vet så här. Oh.
Ja, men man kan verkligen rangsaka sig själv och säga så, okej, okay, om vi som är föräldrar tycker att det är cute, våra barn är bedårande, titta, när de har klätt på sig något fint, det är liksom, de är cute och det blir härligt att de sitter med i bordet, för då får man liksom fina bilder. Men det är liksom, det finns bara
barn är liksom inte cute för någon annan än en själv.
Nej, och det, och plus att man löper risken att de då liksom visselblåser på något sätt och skvallrar och gör, vet, det finns nästan ingen uppsida med att ha barn med på den här typen av...
Men tänk dig om du, så du har festat hemma, så går Joni fram, nu är hon lite för gammal, men hon säger till Skavlan, som då kanske sitter och säger, min pappa brukar säga att du borde ha avslutat Skavlan 8 säsonger tidigare än vad du
gjorde.
Det
har jag bara sagt, jag har väl inga åsikter om det.
Nej! Jag menar inte att du har sagt det, det var ju rent hypotetiskt. Men känslan av att, nej, du har absolut inte sagt det. Jag försökte inte vara någonstans, du vet, så här provocerande nu. Nej. Men jag säger bara, om något sånt hade förekommit, och du sitter där, och det hade varit så... Man är, vad ska man säga? Det är så här. Visst, man kan säga att barn ljuger, men i de där situationerna vet folk att barn inte ljuger. De hittar liksom inte på, de är inte tillräckligt smarta för att hitta på något sånt där. Men, då vill jag bara säga, Brian var över på middag, och det var inte alls länge sedan. Vi skulle ha thai-mat, det var söndag, och det var lite så här, familjen träffas och så vidare. Trevligt. Och så kommer hans son dit som är autistisk. Tom heter han. Och han, alltså, ibland kan det krävas... en sån typ, om inte Björn Lindqvist finns med i bilden, så kan det vara ganska bra med en autistisk person möjligen.
För att få höra sanningen, ja.
Ja, då sitter Ilse och Tag och pratar väldigt högt vid bordet. Alltså mina barn är ganska väluppfostrade. Fan, jag ska inte måla upp dem.
De får ändå feeling och flyger fritt och känner, fan vad kul, vi blir sedda av vuxna och nu jävla blåser vi på.
Och då så bara sitter de och håller på så jävla mycket, och jag försöker ändå säga till, men jag säger väl inte tillräckligt mycket kanske. Och Tom är ju liksom, han är 18 år gammal och autistisk då, så att man kommer inte alltid... Men man kommer nära honom, men han vill ha space.
Jag fattar.
Men så sitter vi där och äter. Det är en trevlig söndag. Och så säger han, excuse me, sir. Philip, I can't stand your kids. It's disgusting to sit next to them while I'm eating.
Och det hör de också då?
Ja. Men det är ju liksom att de får smaka på sin egen medicin.
Så han blir Bosse Lindqvist.
Ja, Björn Lindqvist. Ja, men jag vet också, han vill ha space. Du vet, Tage sitter och liksom, du vet, kittlar honom och sånt där. Du vet, och håller på och bråkar med honom. I find it disgusting. Vi är denna vecka sponsrade av Finnair, och vi pratade i förra veckan om klass och service, något man verkligen uppskattar när man flyger, och det får man ju då hos Finnair. Låt oss, Fredrik, lyfta fram Finnairs app som underlättar resandet redan från bokningen.
Den fyller ju då i all info automatiskt när man bokar perfekt och när man reser mycket, och det första du ser i appen, det är check-in, kanske det viktigaste då innan resan. Sen har du dina digitala boardingkort i mobilen, och behöver du addera en väska, välja säte eller kanske ändra något i bokningen, så gör du det i appen och slipper kontakta kundservice. Man kan bara föreställa sig vilken tid man sitter i de här telefonköerna. Det här är enkelt, smidigt och tidseffektivt. De är otroligt duktiga på att hela tiden förbättra upplevelsen under resan. Vi säger därför stort tack till Finnair.
Vi är denna vecka sponsrade av Blocket, och låt oss, kan verka lite dystopiskt men tycker ändå det funkar, prata om dödsbädden. Vi kommer ju alla ligga där en dag och reflektera över våra liv, och vi kommer då ångra många saker, bland annat att vi inte köpte den där drömbilen som fanns i våra tankar under så många år.
Ja, men kanske den där opraktiska sportbilen då som var en dröm från barnsben, sen blir man vuxen med barn och så får man inte köpa en sån där bil, men man skulle fan bara ha gjort det så att man inte ångrar det när man ligger där. Då, för på Blocket finns då bilar för alla med Sveriges största utbud av bilar till salu från privatpersoner som såväl bilhandlare. Gå in på blocket.se/bilar och köp drömbilen på Blocket. Vänta inte, så kan man då bocka av den på dödsbädden i alla fall. Det tackar vi Blocket för.
Vi är denna vecka sponsrade av DPJ Workspace. Det är ju din partner då för kontorsmöbler och inredning sen 1995. Köper du en stol eller ett bord eller vad det nu kan vara i år, 2024 alltså, så har du garanti till och med 2034. Vilket innebär, Fredrik, hur många års garanti då?
Det är 10 års garanti, det är ett decennium. Kan man säga något annat än att de vet att det är hög kvalitet på sina grejer? De har otroligt mycket snygga och bra produkter, allt ifrån snygga designstolar till belysning och lounge-möbler. Alltså ett komplett utbud, helt enkelt, med riktigt schyssta grejer. De ska hålla länge, det ska vara snyggt och det ska funka bra för alla typer av behov som finns. Och har man funnits sedan 1995, som DPJ har gjort, så kan man sannoliken sin grej. Gå in på dpj.se och läs mer. Vi säger stort tack till DPJ Workspace.
Vi har ett betalt samarbete med Syn nikotinpåsar och det här meddelandet riktar sig till dig som är över 25 år och redan använder nikotinprodukter. Syn innehåller nikotin som ett mycket beroendeframkallande ämne. Syn kommer i olika smaker, styrkor och format och nu lanserar Syn en helt ny smak inom mint. Syn Slim Cool Frost som har en tydlig smak av kylande pepparmint och mentol. En långsmal helvit prilla och enligt 90% av 366 vuxna konsumenter har den en långvarig smak.
Läs mer på nikoniqo.com och klicka in på Syn. Glöm inte att slänga din tomma dosa i plaståtervinningen. Vi säger stort tack till Syn. Men då kom jag fram till, men då skulle vi göra den här segmentet. Barnbord och vuxenbord.
I alla mot alla studier, precis.
Ja, och då är en av frågorna något i stil med vad får man för färg om man blandar rött och gult eller något sånt där, eller hur? Ja. Eller rött och blått kanske det. Mm. Och då har vi sagt innan till barnen att håll på med era, för det var lite barnen var statister. Och sen satt de Marcus Krunegård och Janne Josefsson och skulle vara de som svarade på frågan. Man skulle blåsa i någon sån här jävla, du vet, kräftskivig grej. Ja, precis. Ja. Och så säger man innan att ja, ni fortsätter bara blåsa era liksom, såpbubblor. Och så här, ni har lite liksom, kakor där framme och så, och så där. Och så när det är klart här så kan vi liksom dricka lite saft och så vidare. Det säger vi. Ja. Sen kommer frågan då. Du ställer frågan. Och då ställer du rätt ut, vad blir det för färg om man blandar blått och rött, eller om det är blått och gult kanske. Och då på en sekund innan Janne Josefsson eller då Marcus Krunegård hinner reagera, så är det en tjej som säger lila. Mm. Och ja, min reaktion är att jag skrattar. Jag tycker det är kul att det sker. Ja. Och då säger du så här: jag sa ju att ni inte skulle svara, säger du då. Det är irriterande. Och tjejen börjar...
Bosse Lindqvist heter han det?
Björn Lindqvist. Tjejen är ung. Fyra, är hon ens fyra? Det tror jag inte hon är. Tre, va?
Hon är tre.
Ja, som jag var. Hon börjar storgråta.
Ja, och det gjorde hon verkligen.
Storgråta på ett sätt som att så här, det var ju traumakänslan var stark i studion. Det tyckte alla. Så här. Och mamman sitter då vid vuxenbordet. Mm. Jag vet inte om det här är vänner till produktionen på något sätt, eller om det är då statister kanske.
Statister tror jag.
Och hon går bort dit, liksom klamrar sig fast i sin mammas famn, trycker sig dit mot.
Samtidigt som produktionen står still.
Ja, det tog sig skärmdumpar, vet jag, som finns nu inne i kontrollrummet på hennes blick när hon gråter och så vidare. Det var ju lite, men alla roades ju av det här naturligtvis. Framför allt, jag tänker också att så farligt är det inte. Men ja, men inspelningen blev ju uppskjuten mot minst en kvart. Så var det ju, minst. Mm. Och sen så försökte Marcus Krunegård försiktigt sen få igång henne och vet, prata med de
lirka
andra.
Lirka upp henne. Ja, men för hon kan ju inte gråta när vi ska kunna fortsätta.
De andra barnen var ju också helt i chock.
Ja, men vet du vad? Så, okay, det som hände för mig då är att jag kände så här, okej, jag borde verkligen kliva fram här nu och bara så här, gud vad...
Nej, det gjorde du absolut inte. Du satt kvar och tittade ner i papperna.
Nej, för det var verkligen två halvor i hjärnan. Det ena halvan är, kan inte det bara komma igång nu? Det där var väl ingenting. Så det är liksom, jag vet hur det låter.
Jo, men det var barnet, punkt slut, var ju för ungt för den typen av tillrättavisning. Så är
det. Jag förstår det. Och jag vet, men jag tänker också så här, hon är inte heller mottaglig för mina liksom så här korrigeringar av det. Så jag tittar bara.
Ja, men du hade kunnat försökt. Du hade kunnat försöka och ner klappat henne på kinden.
Men det som jag roar samtidigt av, den högst alternativa kukmätning som du uppstår mellan sådana som dig och Krunegård. Vem är bäst på att ha hand om gråtande barn? Vem kan lirka upp ett gråtande barn?
Du har lite rätt i det. Det är en bra vinkel på det hela.
Krunegård sätter, har någon liten partyhatt på sig och försöker göra sin grej och är lite clown. Och du tycker att det är kul då. Så här, du vill ha godis? Du får hur mycket godis du vill. Så blir det din grej.
Men det är för rösten är inte så. Ja, min röst är ändå inte så.
Du blir lite av en animerad karaktär som börjar babbla om godis. Och det är din grej då för att dyrka upp
det. Krunegård blir ju mer en så här aspirerande barnprogramledare på SVT, eller hur?
Ja, lite. Men han sitter fysiskt också närmare barnet vid det här barnbordet. Vi är ju en bit bort.
Så, hur gammal är du då? Så svarar ett av barnen, 3,5. Jaha. Så förra året var det 2,5.
Det trampar lite vatten.
Småkokar gör du då. Småkokar du enligt den här nallepuska retoriken.
Nej, men det var väl bra att folk ansåg. Men det var, jag roades av, mitt i att jag var satt och kände, kan inte det här komma igång nu, vi har så mycket att göra idag. Så roades jag också av att liksom outtalat pågick den här tävlingen mellan dig och Krunegård. Vem kan dyrka upp?
Nej, jag ska säga dig, du vände snyggt på det här, för det är en aspekt jag helt och hållet köper, att så här, det är någonting att man nästan kan, nu har han kört det här i diket, nu kan jag inför publiken här gå in och rädda detta och framstå som den varma.
Ni vill båda vara Erik Haag som dyker upp mitt i natten med en älgstudsare och liksom fast omvänt då givetvis.
Ja, vet du vem som hade kanske gjort det på ett bra, den enda som hade gjort det på ett bra sätt är ju Erik Haag.
Han hade förmodligen varit jävla briljant.
Han hade gjort det naturligt.
Men, ja, men det är också på samma sätt som det finns män som då säger, ja, men jag skulle vara väldigt bra på att liksom klubba ihjäl en älgkalv med en domkraft. Så finns det också män och kvinnor som säger, men jag har väldigt, väldigt bra hand med barn. Inte bara min egna.
Det har jag aldrig sagt.
Nej,
det måste du försvara.
Men jag tyckte mig ana i ditt sätt att ta hand om den här treåringen att du tog dig en svansföring.
Jag tog chansen.
Ja, du tog chansen.
Jag tog verkligen chansen. Inte så mycket tror jag för barnets skull.
Nej,
jag menar absolut
det. Det fanns publik i studion. Du ville liksom vara någon slags ormtjusare där.
Jag ville att det skulle spridas ut i Stockholm.
Det var helt otroligt. Han vände det här gråtande barnet till ett skrattiskt
skratt. The magic wand-mannen, så att säga.
Trollspö. Han vevar med sitt liksom karismatiska trollspö och en gråtande treåring förvandlas till liksom solsken. Nej, så blev det ju inte.
Visst, kan man ändå tycka det var märkligt. Att du, visst, nu kan du säga att du bara satt och njöt av det. Du hade kunnat gjort någonting. Men du gjorde inte det. Det kan ju också tillstå.
Det finns en viss ju fler kockar dimension här också.
Ja, men vad hade jag
där?
Gjort det? Jag hade reagerat och försökt rädda situationen åtminstone. Men du är så pass du är så pass spirituell och du kan ha så många tankar i huvudet samtidigt att du snabbt bestämmer dig för vad är roligast för mig här? Jo, det är att roas över den här kuken
som pågår.
Som är helt sant.
Mellan Filip och Krunegård. Ja.
Du har hem tusen, då sällan de har mer rätt. Jag känner att jag skäms lite över mig själv här. Men visst var det så. Och jag bröt ju inte, Krunis gjorde inte succé heller.
Nej, men det är också så här. Mamman som dagligdags lever med denna treåring står.
Jo, men det var ju också för de andra barnen, Fredrik. De andra barnen som var chockade över vad som
men
hände.
Mamman står med den gråtande treåringen och gör sitt. Hon kan förmodligen det här jobbet bäst. Men då kommer ni in som någon slags. Det är som liksom, det är som någon slags kändiskolonialism. Ni försöker liksom overrida mamman med era kändisspön på något sätt.
Ja, men det är någonting där.
Vad gör ni? I got this. Det är min dotter. Vad ska ni komma in med liksom och gasta?
Jag blir glad för det är begåvat av det. Det är roligt att jag tänkte att du bara satt och sket i allt. Nu förstår jag att du också satt och njöt av så att säga, det här då när det skedde. Men jag plockar då fram, för det finns ett slut på den här historien också. Då plockar jag fram, Krunegård försöker med sin liksom, du vet, poetiskt approach. Du vet, kids say the darndest thing programledare, eller hur? Han vill liksom så här, dyrka upp dem genom att vara lite skruvad. Vi älskar ju Marcus, men vi kan ändå dissa honom för det här. Det kan vi göra.
Det kan vi. Ja, men jag dissar honom lika mycket som dig, Maja. Det är fint att han försöker hjälpa till.
Ja, men herregud. Ja, men det vet jag väl. Du skrattade åt oss båda två. Du roades av oss båda. För både Marcus och jag högg som kobror för att vi ville att det ska
spridas på stan. Ja, etableras rykten om att de här människorna har trollspö.
Helt oberoende av varandra. Det skedde bara på några hundradelar. Marcus först. Men sen plockade jag fram då det eviga jävla liksom kortet till slut. Och det är så här, ni får om ni är tysta vid varje svar. Det här är väl bra ändå, så att säga. Så får man en godis per svar när man
jag
är tyst.
Vad? Nej, men jag genomskådade även dig där. För där lirade du även för publiken i studion. För då kände du så här, bra, det här, nu slår jag två flugor i en smäll. Jag kan försöka trösta barnen med godis.
Alltså, där hade jag ju sagt, även om det inte var publik.
Det är också lite kul att jag är så här öppen med mitt mutande. Så de vuxna älskar mig för min raka stil. Och att jag är liksom lite bufflig i mitt mutande. Och du tyckte där och då att du hade knäckt koden i rummet. Och alla skulle imponera.
Men vadå, den godiskoden har man ju knäckt
jo,
sen tidigare.
Men när du är så öppen med mutandet så inbillade du att alla de vuxna i rummet skulle tycka att du var lite drastisk och härlig.
Ja, men lite att jag körde över morsorna. Och farsorna, ja. Jag ser alltid ett annat sken. Nyttigt för mig kanske att bli dechiffrerad av min gode vän Fredrik Wikingsson. För det är inte så dramatiskt. Men är det så att du är kanske, du kanske analyserar saker mer än vad jag tror i det tysta?
Ja, jag vet.
Jag blir nästan rädd för dig. Eller är det så att den här tanken formades nu under
podden? Nej. Men jag tror att du ibland underskattar, helt ärligt, hur simultan jag ändå kan vara. Du pratar ibland så här om att nu är Fredrik igång i klippningen av den här filmen. Nu tänker han bara på det. Det fanns en myt om Bill Clinton och han kunde höra åtta människor som pratade med honom samtidigt. Jag säger, jag tror att när du associerar liksom öppenhet med ett glatt humör. När jag kan vara på liksom dåligt humör och uppträda som lite stängd. Men alltså känselspröten är ändå på. Det är bara att jag kan liksom inte interagera med människor. När det här sker, det här lilla stunden i studion med det gråtande barnet, då orkar jag, kan inte ge mig in i det här, men då är det kanske desto mer mottaglig för hur ni andra hanterar den situationen. Och som sagt, den kukmätningen roade mig jättemycket, men jag kunde liksom inte ge liksom något, jag kunde inte interagera med den.
Ja ja. Så är det väl då. Det får väl vara så. Den här podden är tillräckligt bra för att du inte skulle få ångest kanske i alla fall.
Vet du vad? Ska jag vara ärlig nu? Och ja. Så här, alla avsnitt kan inte bli skitbra. Och vi är båda lite slut i huvudet nu. Och jag ber om ursäkt för det här liksom, ja, rungande.
Ja, fan, säg, du blir, ska jag få ångest,
men det kan också vara så här. Om man säger att ett avsnitt är dåligt, då är lyssnarna mer benägna att tycka att det är dåligt. Men så här, det här var väl liksom ett jag hoppas att vår klippare David kan tajta ner det, så det blir liksom hyfsat tajt. Vi har också en skitfin slutlåt i Telephone Line av Electric Light Orchestra.
Fan i helvete, sluta nu då.
Men så här är det.
Sluta nu då.
Det här gjorde ingenting för att min sommar skulle på något sätt räddas. Så jag känner liksom, ja, det här får jag försöka förtränga.
Sluta nu.
Ja, jag får försöka förtränga det bara. Och liksom, jag älskar dig, och det har varit jävligt kul att hänga så mycket vi har på sistone. Och jag ser fram emot mer av den varan i höst och så vidare. Men det här kommer inte att skriva böcker om. Men vi är tillbaka igen om en vecka. Mail oss gärna till podcast@podfm.com. Vi hörs igen om en vecka. Hej! Hey!
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Jaha, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Du, åker på ekonomin, har han träffat någon? Han ser så happy ut varje onsdag.
Det är nog Ikea.
Har du dejtat någon där eller?
Han säger att han bara äter.
Ja, det är ju nice alltså.
Missa inte att onsdagar är happy days på Ikea. Fram till 31 maj äter du som är eller blir Ikea Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Välkommen till Ikea.